Välkomna till Skånes taltidning nummer 19 2020 med utgivningsdag fredagen den 8 maj. Solen gick upp 5.09 i morse och ner går den igen 21 ikväll. I studion Åsa Kjellman Erisi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Kommunerna får inte neka hemtjänst för sommargäster. Det visar en dom i förvaltningsrätten.
EU-förordning om medicintekniska hjälpmedel, däribland synhjälpmedel, skjuts upp ett år.
När färdtjänstresorna blir färre får mindre taxibolag det svårt att överleva coronakrisen. Taxi Ängelholm har tappat 80% av färdtjänstresorna i Klippan.
Norrmän och finländare önskar svenskarna fler ledarhundar och en bättre ledarhundspolitik.
Statistik över coronavirusets spridning finns tillgänglig på tillgänglig hemsida.
Sexualundervisning som inte funkade och okunskap om sexualfrågor inom funktionshinderrörelsen. Det visar ett pågående forskningsprojekt i Lund.
Efter ett drygt år fick Bovell till slut beskedet om att han får merkostnadsersättningen.
Ja, jag kände liksom, det var väl på tiden. Jag skickade in det här den 2 april 2019 och den 20 april 2020 kom beslutet.
Inga konserter, inga pengar. Den blinda brasilianska sångerskan Sara Bentes sitter i karantän hemma i Rio. Men hon slipper människor som annars kommer för nära eftersom de tror att en blind person måste ha handgriplig hjälp.
Och grannar hjälper grannar i coronakrisens spår.
Öppnat och stängt med barbershop och hemkört.
Och så ska vi provköra en elbil som är förberedd för att köra utan förare.
Evenemangstips med inställt, flyttat och gratis.
Och kalendern med kosläpp och gökpremiär.
Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag är den gemensam för hela Skåne. Och sist, redaktionsrutan.
Kommuner har inte rätt att neka sommargäster hemtjänst, det visar en dom i förvaltningsrätten i Göteborg som kom i veckan. Falkenbergs kommun nekade en kvinna hemtjänst i hennes sommarhus. Och anledningen är att kommunen inte ville belasta hemtjänstpersonalen ytterligare under coronapandemin. Men kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten som alltså gav kommunen bakläxa eftersom beslutet bryter mot socialtjänstlagen. Som vi berättat tidigare är det ett antal kommuner som planerat att göra likadant som Falkenberg. I Skåne bland andra Vellinge, Simrishamn, Ystad och Tomelilla. Sveriges kommuner och regioner har också begärt att regeringen ska ändra lagen så att kommunerna får rätt att neka insatserna. Men socialminister Lena Hallengren står fast vid att regeringen inte tänker göra något för att förändra lagen. Och ser en kommentar till Eko-redaktionen att, citat, lagen är inte ändrad så jag tror inte att det är någon som är så förvånad över den här domen. Men tillägger att även om man har lagen på sin sida så kan man inte bara åka till en annan kommun och förvänta sig att hemtjänsten ska fungera. Slut citat. Och ett antal kommuner och ansvariga även efter domen sagt att de tänker fortsätta neka sommargäster hemtjänst.
EU-förordningen om medicintekniska hjälpmedel, MDR, som skulle blivit svensk lag den 26 maj, skjuts upp ett år. Förordningen innebär, som den är skriven, att också synhjälpmedel som en vit käpp måste testas, certifieras och riskanalyseras på samma sätt som till exempel en respirator för patientsäkerhetens skull. Mängden procedurer som måste till kommer öka kostnaderna för varje hjälpmedel och minska utbudet. Det förutspådde branschorganisationen Svensk Syn, som trodde att många svenska hjälpmedelstillverkare skulle tvingas lägga ner eftersom marknaden är liten. Men nu har EU-parlamentet och rådet beslutat att tillämpningen skjuts upp på grund av coronapandemin och, som det heter, MDRs komplexitet. Nytt datum är 26 maj 2021.
Trots att man nu kan åka ensam i färdtjänstbilarna i alla Skånes kommuner så har antalet resor minskat drastiskt. Även det totala taxiresandet har sjunkit rejält och många mindre bolag riskerar att inte klara sig genom coronakrisen. Taxi Ängelholm kör färdtjänst både åt Skånetrafiken och Klippans kommun bland andra. och för dem har färdtjänstresorna minskat betydligt. Magnus Weidrup är ordförande och delägare i Taxi Ängelholm.
Det går inte så där jättebra för oss. Färdtjänsten har ju dalat ungefär i snitt i Skåne, så tror jag den är nere på under 50%. Sen finns det enstaka kommuner, vi kör bland annat i Klippan, där vi är nere på 20% av körningarna idag. Så många äldre och handikappade väljer att stanna hemma. Och så är ju råden, så man förstår ju dem.
Men vad innebär det för er som då har färdtjänsten i Klippan till exempel, när ni bara har en femtedel av det ni brukar ha när det gäller körningar?
Ja, det innebär ju att vi får friställa sig upp personal, sälja bilar och dröjer det allt för länge så ja, vi klarar kanske ett par, tre månader till. Men sen så är det riktigt allvarligt för företaget.
Riskerar ni att gå i konkurs om det dröjer längre än så?
Kommer vi en bra bit in i hösten så finns det en överhängande risk för det, men vi klarar av åtminstone sommaren som det ser ut.
I Klippans färdtjänst, där får man ju åka ensam nu. Har inte det inneburit att man ändå har kunnat hålla uppe färdtjänstresorna lite?
Ja, det är 10 resor om dagen och det är 2 timmar mellan turerna, så det spelar ingen roll.
Och när det gäller Skånetrafiken som ni också hjälper till med färdtjänsten i, vad händer där?
Där införde de ensamåkning långt tidigare. Så där funkar det. De bilarna vi kör med fortfarande funkar helt okej. Okay. Sen är det vissa sådana här backup-bilar som de har stängt. De står ju stilla utan intäkter och de kostar ju pengar ändå. Så där är det inte bra.
Och backup-bilar, vad innebär det?
Ja, det är bilar som kör toppar när de andra bilarna inte hinner med. De får inga körningar alls idag. Men bilen kostar ändå.
Taxi Ängelholm, det är ju ett gammalt bolag som har varit med i nästan 100 år. Har ni någonsin varit med om någonting liknande historiskt sett?
Nej, det har vi inte. Och vi har ägare här som har varit inne i nästan 40 år på Taxi Ängelholm. Och vi tog beslut för 3 veckor sedan att stänga vardagnätter. Och de sa det första gången som de varit med på 40 år. Som visst, Taxi Ängelholm inte har ett betygnet runt. Men vi har inte råd att ha det längre.
Hur upplever du själv situationen?
Nu är det en och en halv månad sedan chocken kom. Man säger så nu är det en ny normal vardag som man börjar vänja sig. Men det är helt absurt. Det är inte så här det ska vara.
Och vad tror du att det kommer innebära för färdtjänsten när samhället börjar komma igång igen och man vill resa i samma omfattning som tidigare?
Kommer det inom ett par månader så är det väl inga problem för oss att steppa upp igen. Men vara det ända till höst att vi ska gå med så lågt med bilar och personal som vi har nu så tar omställningen längre tid. Det gör den. Men kommer det innan midsommar så på en vecka så är vi uppe i full kapacitet igen.
Om du skulle se på liksom hela Taxi Ängelholm, hur stort tapp är det om man tar in också den vanliga taxitrafiken?
30-35% om man slår det. Tar man bara den vanliga taxitrafiken så har du en tappat 80%. Slår man snittet på hela vår verksamhet så har vi nog tappat en 30-35% av omsättningen.
Har ni fått någon ny verksamhet som ni inte har haft tidigare?
Ja, lite grann. Vi kör ut lite mattransporter åt vissa restauranger i Ängelholm. Vi har fått förfrågan i Båstad också, men det är rätt koncentrerat i vissa tider. Så det är inget som gör att vi överlever.
Har ni fått något stöd för den färdtjänst som ni har tappat eller så?
Nej, ingenting faktiskt. Vi har ställt frågan till Klippans kommun för en månad sedan. Och de skulle prata med krisgruppen och återkomma. Vi har inte hört ett ljud sedan dess. Skånetrafiken, inte ett ljud heller.
Ja, innan coronapandemin började så hade Taxi Ängelholm drygt 50 bilar igång som körde färdtjänst och även vanliga taxiresor. Men idag rullar endast ett 40-tal och kring 5-6 personer har sagts upp, medan cirka 10 pensionärer som kört så kallade behovsturer valt att stanna hemma. Och en kommun som känner igen situationen med ett färdtjänstresande som halverats är Lunds kommun. Och färdtjänstchefen Per Tranström menar att många mindre taxibolag riskerar att gå omkull.
När det gäller trafiken så har resandet halverats kan jag säga. Man åker mycket mindre i de här tiderna. Det skapar ju problem för våra trafikföretag. Deras intäkter rasar, skulle man säga. Det finns risk för att flera av de mindre åkerierna går i konkurs. Det är ganska tuffa tider.
Men om det blir en sån situation att de mindre åkerierna som Sverigetaxi anlitar till exempel skulle börja gå i konkurs, hur får ni då möjlighet med färdtjänstbilar?
Ja, i dagsläget är det ju inte ett stort problem, men när trafiken ökar igen så kan det vara att vissa företag har blivit utslagna, och det här är ett jättestort problem i hela branschen och diskuteras på alla nivåer. Vissa kommuner eller regioner, vet jag, har avtalsförhandlingar med berörda parter om de ska på något vis kompensera för om situationen är så pass unik så att det finns anledning att se över avtalen. Vi har ingen sån diskussion pågående just nu. Jag tror också att Sverigetaxi är så pass stora och vi är en liten del av deras totala trafik. Så då är det kanske andra diskussioner. Det är svårt att urskilja just Lunds trafik från övrig trafik när det gäller deras verksamhet. Och vem skulle eventuellt få stöd och vem skulle inte få stöd när de kör från många uppdragsgivare samtidigt, så att säga.
Men om man till exempel stänger någon dagcentral eller något sånt så de turerna inte blir av, går ni in på något sätt och täcker för de här turerna en period?
I dagsläget har vi inga sådana diskussioner, så att vi täcker inte upp. Jag tror att vi har varit förskonade med att skolorna har varit öppna. Hade de stängt så hade taxibranschen tappat väldigt mycket resor där också.
Sist hörde vi Per Tranström, färdtjänstchef i Lund, och tidigare även Magnus Weidrup från Taxi Ängelholm. Och enligt en enkät som Svenska Taxiförbundet gjort är det 7 av 10 taxiföretag som svarat att de inte kommer att överleva ens månaden ut. De anser att regeringens krispaket till småföretag är för litet och kommer för sent. Reporterinslaget var Åsa Kjellman i Risi.
Ledarhundens dag i förra veckan uppmärksammades inte med några hundaktioner i svenska tätorter nu under coronakrisen. Men de norska och finska ledarhundsförarnas förbund hade skrivit ett kritiskt debattinlägg i webbtidningen Dagens Arena om situationen för ledarhundar i Sverige. Det finska förbundets talesperson Ulla Jensen förklarar varför.
Så åtminstone i Finland så anser vi att ni i Sverige har det ganska uselt när det gäller det här med att komma in och röra sig med ledarhundar.
Det var i samband med ledarhundens dag i förra veckan som ordförandena i de norska och finska ledarhundsföreningarna gick ut med en debattartikel i webbtidningen Dagens Arena där de nagelförde svenska ledarhundsläget och där Sverige hamnar långt under både Norge, Finland och Danmark när det gäller antalet ledarhundar. En annan av huvudpunkterna i debattartikeln är att när allergiker och synskadade ska samsas om samma utrymmen i Sverige så, citat, verkar många tycka att hundallergi är en lika grav funktionsnedsättning som blindhet, slutcitat. Ulla Jensen från Finlands ledarhundsförare och en av dem från finsk sida som varit med om att utforma artikeln fortsätter.
Att i Finland så är det nog alltid ledarhunden som har förkörsrätt, så att säga. Jag har till exempel aldrig råkat ut för att någon skulle komma och säga att hej, du kan inte komma in med din ledarhund, för här är astmatiker eller allergiker. Aldrig. Alltså här har vi ju med Astma- och allergiförbundet så har vi helt enkelt kommit överens om att om det är en allergiker och en ledarhundsanvändare som ska delta på samma grejer, då är det mellan oss två, så att säga, den här diskussionen förs. Och våra hundar har ju tillåtelse att komma vart som helst dit vart jag går.
Ni ställer också upp antalet ledarhundar eller ledarhundsekipage jämfört mellan de nordiska länderna, och Sverige hamnar på bottenplats. Har ni diskuterat varför det skulle kunna se ut på det sättet?
ska vi säga, en stor del är säkert just det här när det är så jobbigt att röra sig med ledarhunden då i Sverige. Att man får ju kanske lite sån här rädsla att bli insläppta i den här butiken och kan vi gå på det här kaféet. Och det blir ju säkert ett jättestort stressmoment för den här ledarhundsanvändaren. Och då hellre så låter man bli och ansöka om en ledarhund. För då tänker man att det blir bara jobbigare med ledarhund när man ändå inte kan använda den fullt ut.
Ja, i sin debattartikel menade ju som vi hörde de finska och norska ledarhundsförarförbunden att hundallergi i Sverige i det närmaste kommit att betraktas som en lika allvarlig funktionsnedsättning som blindhet. Men Bengt Borg, ledarhundskonsulent hos SRFs rikskansli, vill tona ner frågan om allergiker kontra synskadade.
Historiskt sett så vet jag att vi har haft lite bekymmer med astmaallergi och 10, 15 och 20 år tillbaka. Att det var lite kontroverser med sådana saker. Va? I dagens läge så vill jag ju påstå att det liksom inte är något stort. Det som däremot är att om någon restaurangägare nekar någon att ta in ledarhunden så har vi inget att sätta emot. Vi kan liksom inte anmäla det.
Så här står det i Livsmedelsverkets regler. En person som har funktionshinder bör få ta med sig sin ledarhund in i exempelvis en serveringslokal, till exempel pub, restaurang eller café, och i vissa delar av en butik. Hunden får dock inte följa med om det finns risk för att livsmedel smittas eller smutsas ner. Det är restaurang eller butiksägaren som avgör om det är risk för att livsmedel smittas eller smutsas ner, och de kan av just den anledningen neka någon att ta med sig hunden.
De drabbas inte av någon form av bestraffning för att de inte släpper in en ledarhund.
Vad är lösningen att skärpa diskrimineringslagstiftningen?
Ja, det kan det ju vara, och som vi gör nu idag, vi går ut väldigt mycket med information till restauranger där det blir bekymmer och förklara. Vi kör ju väldigt mycket information.
Och så var det detta med antalet ledarhundsekipage, där debattörerna lägger fram siffror på Norges 48 ledarhundsekipage på 1 miljon invånare, Danmarks 45 och Finlands 42 mot Sveriges 25, vilket ger cirka 260 ekipage i Sverige.
Norrmännen och finnarna har alltid haft mer ledarhundsekipage än vad vi i Sverige har haft. Vi har legat på lite över 300 hundar i Sverige och nu är vi väl nere på 260-270. Och där har det pendlat i alla år.
Men varför ser det ut på det viset?
Jag har inget bra svar på det faktiskt. Men jag tror inte bara att det handlar om allergi, utan det handlar nog kanske i någon form av samhällsstruktur eller vad jag ska säga som gör detta. Jag har inget bra svar på det.
Finlands ledarhundsförarförbunds talesperson Ulla Jensen funderade ju på ifall anledningen till att det finns färre ledarhundar i Sverige än i Norge, Finland och Danmark skulle kunna vara att många avstår från att skaffa sig ledarhund i Sverige eftersom butiks- och restaurangägare har rätt att säga nej till att ekipaget kommer in. SRFs ledarhundskonsulent Bengt Borg tror att det kan ligga något i den tankegången.
Ja, det kan ju göra för att om det är så att man har svårt att komma in på butik eller restaurang, då blir ju hunden ett hinder nästan istället för ett hjälpmedel. Så att det kan jag förstå. Men om det skulle vara anledning till att vi ligger så lågt i förhållande till de andra länderna, jag har svårt att tro att det bara är det.
Det som man kan säga är ju att man måste bara försöka och liksom jobba på med den här saken, att man får ju inte ge efter. För en ledarhund är ju det bästa hjälpmedlet som vi har när det gäller att röra sig då självständigt och leva ett självständigt och givande liv. Och man ska inte liksom ge efter. Man måste kämpa för de här rättigheterna. Det är jobbigt och det är frustrerande och det tar mycket jobb och så här. Men det lönar sig.
Det avslutade Ulla Jensen, talesperson för förbundet Finska ledarhundsförare. Vi hörde också Bengt Borg, ledarhundskonsulent på SRFs rikskansli. I den nordiska debattartikeln, som initierades från svensk sida av synskadeaktivisten Finn Hellman, nämndes även att diskrimineringsombudsmannen DO fått in många anmälningar från ledarhundsförare om diskriminering. men inte tagit ett enda av dem till domstol. DOs pressansvarige Claes Lundstedt säger till taltidningen att man utrett många fall, men att det inte varit tydliga fall av diskriminering. Och han uppmanar ledarhundsförare att fortsätta anmäla.
För den som är intresserad av statistik över coronavirusets spridning över världen så finns det nu en tillgänglig hemsida med just det. Adressen är cvstats.net. Och sajten som är på engelska sägs fungera bra med till exempel punktdisplay eller talsyntes. Hemsidan är skapad av den Boston-baserade programmeraren Tyler Littlefield som själv är synskadad. Han tyckte det var onödigt svårt att hitta aktuell statistik om virusets utbredning. Så han gjorde helt enkelt en sån sajt själv. Fri från annonser och störande pop-up-fönster. På hemsidan kan man dyka ner i statistikhavet och se hur många sjukdomsfall som rapporterats totalt över världen. Hur många tester som Island gör per miljon invånare till exempel. Eller hur många som återhämtat sig i Japan, bland mycket annat. Hemsidan hittar du alltså på adressen cvstats.net.
Bristande sexualundervisning i ungdomen för den som har en funktionsvariation och okunskap i sexualfrågor inom funktionshinderrörelsen. Men även möjlighet att hitta styrka i den egna gruppen. Det är något av det som hittills kommit fram i intervjuerna för ett pågående forskningsprojekt vid Socialhögskolan i Lund. Men också att kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för våld i relationer. Julia Baner leder projektet som bland annat ställer frågan: kan du uttrycka din sexualitet utan hinder?
Och målet är att utveckla metoder eller material som stöd för myndigheter och andra ansvariga organisationer så att personer med funktionsnedsättningar får sina sexuella rättigheter tillgodosedda.
Och vad är det för konkreta frågor som ni siktar in er på?
Hittills har jag intervjuat nästan 20 personer och det är såklart lite olika vad vi har pratat om beroende på vilka de är. Men det har varit saker som hur ungdomstiden har sett ut när det gäller möjligheten till sexualundervisning och relationer, att få utforska sin sexualitet, där vissa har upplevt fördomar från andra ungdomar kring funktionsnedsättning och att det har varit ett hinder. Men sen har andra också berättat om dating, till exempel på internet, där det finns en hel del fördomar mot personer med funktionsnedsättning och huruvida man vill dejta någon som är blind eller sitter i rullstol till exempel. Och sådana här upplevelser är ju såklart väldigt stor påverkan för många och för självbilden och självförtroendet och hur det påverkar ens möjligheter till att träffa någon, vare sig det är för en längre relation eller för kortare sexuella kontakter. Så det handlar helt enkelt om vilka upplevelser man har haft och många gånger är det ju negativa upplevelser och det är ju det vi har fokus på i projektet för att vi ska kunna utveckla metoder eller annan form av stöd för att bättre stötta personer. Men det har ju också varit positiva historier om vad man har haft för strategier och stöd bland andra med funktionsnedsättningar, till exempel grupper där man har träffats och pratat och kunnat stötta varandra och ge tips och sådär.
Du har intervjuat ett 20-tal redan. Är det någonting som du redan nu kan säga har förvånat dig?
Ja, jag har varit förvånad och bestört skulle jag väl också vilja tillägga över att ett antal kvinnor med olika funktionsnedsättningar har berättat om upplevelser av sexuellt våld och utsatthet på grund av sin funktionsnedsättning. Det har både varit på dejtingsidor eller där man då träffas på riktigt och personen visar sig vara inte den de utger sig på internet eller i längre relationer, sambo eller giftermål, och där man då har utnyttjat funktionsnedsättningen för att utöva sexuellt våld. Och det var jag inte riktigt beredd på. Så där finns ju uppenbarligen mycket kvar att göra för att det som har varit gemensamt för kvinnorna, de har fått väldigt lite stöd i att hantera den här utsattheten. Det visar sig att många inom sjukvården och andra stödfunktioner i samhället saknar kompetens kring detta och att det också saknas specifika insatser för kvinnor med funktionsnedsättningar som utsätts för våld.
Har du tittat på hur funktionshinderorganisationerna själva behandlar de här frågorna?
Ja, det brukar jag också fråga om, och det är en hel del som har varit engagerade i olika organisationer. Men jag skulle nog säga att alla har sagt att det inte har tagits upp i organisationerna. Man har upplevt att det är ganska tabu att prata om de här frågorna, och man har inte riktigt kunnat ta upp det om man har velat. Och så har man lämnat det därhän. Så att det behövs verkligen också ett utvecklingsarbete. För jag tror att det skulle vara en stor vinst om personer som är engagerade i de här föreningarna och känner sig trygga i föreningarna i övrigt också har chans att där prata med andra om den här typen av problem och utsatthet. Men naturligtvis också sexualitet och relationer generellt. Så många har också pratat om brister i sexualundervisning när de var unga. Och det påverkar ju såklart sen när man blir vuxen, när man vet hur kroppen fungerar eller hur det kan se ut i relationer. Och saknar man då den kunskapen från ungdomen så är man ju också mer utsatt.
Utgångspunkten för forskningsprojektet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och särskilt de artiklar som berör rätten till familjeliv samt sexualitet och sexuell hälsa. Frågor som åtminstone efter vad intervjuerna visat hittills både har varit och fortfarande kan vara tabubelagda eller något som inte diskuteras. Hur ska då forskningsresultatet användas när undersökningen så småningom är klar? Julia Baner konstaterar att Myndigheten för delaktighet arbetar med tillgänglighetsfrågor, men tillägger att de behöver mer kunskap om var det brister i just det som rör bland annat sexualitet. Och den kunskapen skulle sedan kunna komma till nytta konkret. Ett exempel är för LSS-boenden och deras boende och personal, men det finns fler.
För funktionshinderorganisationer, hur man kan jobba med frågorna bland medlemmarna, skapa olika grupper till exempel, och där kan ju RFSU eller projektet bli ett stöd i hur det kan, vad man kan ha för upplägg där. Och sen finns det också exempel på personer som har berättat om bemötande inom habilitering eller sjukvård och liknande, där det också har saknats kompetens kring hur funktionsnedsättning kan påverka kroppen, sexualiteten eller rent psykologiskt också självförtroende och självkänsla. Jag tror att det finns många ställen i samhället som det här projektet kan bidra med kunskap och metoder till.
Det sa Julia Baner, forskare i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. Reporter var Dodo Parikas. Och den som är intresserad av att delta i projektet om sexualitet som tillgänglighetsfråga genom att dela med sig av sina erfarenheter kan höra av sig till Julia Baner på telefon 073 349 7223 eller e-post julia.baner med ett h soch.lu.se. Och formen för medverkan kan vara en intervju, skriftligt eller muntligt, att skriva ner sin berättelse, uttrycka den i konst eller i någon annan form. Och materialet kommer att anonymiseras.
Till slut kom beskedet. Bovell, som vi berättat om tidigare i Skånes taltidning, har efter ett drygt år fått beslut om merkostnadsersättning. Men det har varit en lång väntan.
Ja, jag har fått beskedet att Försäkringskassan har beslutat att ge mig merkostnadsersättning från och med april 2019 och tills vidare.
Och vad kände du när du fick veta det här?
Ja, jag kände det var väl på tiden. Jag skickade in det här den 2 april 2019 och den 20 april 2020 kom beslutet.
Drygt ett år.
Drygt ett år. Ett år och två veckor ungefär. Det är helt sanslöst att det ska ta så lång tid.
Så du blev lite arg samtidigt som du blev glad?
Ja, jag blev glad för att jag har ju väntat på det här väldigt länge. Så att, det var ju skönt att det är slut på det här en gång för alla. Men det har ju tagit väldigt lång tid. För när man får det här beslutet så får man ju även en lista på vad som har hänt under den här tiden då. Och det var ju i april jag skickade in ansökan. i november först så tog de kontakt med mig och jag fick det här samtalet. I januari så konstaterade man att man behövde en diagnoskod för min blindhet. Och den kom in någonstans den 23 januari och sen dröjde det ytterligare då nästan 3 månader innan beslutet kom. Så kvarnarna mal väldigt sakta.
Och vad tänker du om det?
Jag tycker det är inte bra, för att det finns många som är i betydligt sämre situation än jag, som kanske har levt på sjukbidrag hela sitt liv, och när de då fyller 65 så ryker ju sjukbidraget och då försvinner, även om de har någon handikappersättning så försvinner den. Och ska det då ta ett år för dem att få det här beslutet, då vad ska de leva på under tiden?
Men det här innebar att du fick en ganska stor klumpsumma då på det som under tiden du har väntat?
Jag fick alltså en klumpsumma från april 2019 till och med april 2020 fick jag då, en rejäl summa. Då.
Och vad var den på?
Den var på 20 258 kronor.
Så vad ska du göra för pengarna?
Nej, det ska jag väl inte göra något direkt för dem. För i och med att man inte har fått den här ersättningen under ett år så kan det ju finnas lite hål att stoppa dem i. Man har ju kanske lite mer kostnader nu, så man kanske måste beställa mat istället för att gå och hämta den. Sådana saker. Det är ju bland annat en merkostnad som många synskadade har.
Det är ganska bra att ha lite extra nu i corona.
Det kan vara alldeles utmärkt att ha det, ja.
Fick du vad du hade sökt?
Man kan väl säga att jag fick vad jag hade räknat med att få. För att schablonen för blinda över 65 år är då 1550 kronor i månaden. Det höjdes nu i januari till 1570. Jag försökte att få den lite högre ersättningen som skulle innebära runt 1950 kronor per månad. Men det blev inte godkänt. Och jag ansåg att det är ingen idé att hålla på och gå vidare med det här. Utan jag nöjer mig med det beslutet jag har fått.
Men det är skönt att ha fått ett beslut till slut i alla fall.
Ja, jag tycker det. Och nu kommer pengarna att komma in varje månad här. Så att då är jag nöjd med det.
Det sa Bovell, som liksom tusentals andra tvingats vänta väldigt länge på beslut om merkostnadsersättning. Reporter var Åsa Kjellman Risi. Och vill ni höra tidigare intervjuer gjort med honom och Försäkringskassan, så finns det länkar på vår hemsida under det här inslaget.
Vi ska höra den blinda sångerskan, författaren med mera Sara Bentes i Rio de Janeiro, som är en av de hårdast coronadrabbade delarna av Brasilien. Sara sitter i karantän sedan över en månad i lägenhet hon delar med sina föräldrar. Och över nätet på Skype så berättar hon att de lokala myndigheterna nyligen gått ut med att just nu så är det mycket hög smittrisk. Sara själv har det okej, säger hon, men jobbmässigt och ekonomiskt är det värre. Alla konserter är inställda och medan hennes far som är tandläkare får gå till sin mottagning och ta emot akutpatienter måste hon vara hemma och kan inte möta sin publik. Men karantänsbestämmelserna tycker hon är bra.
Yes, I think so. I think so. Of course, not everyone can stay home. Right now I can hear the traffic outside because some people have to work outside and some activities doesn't stop. But if you can stay home, stay home.
Karantänen är bra, menar hon, men konstaterar samtidigt att hon hör ju folk ute på gatan. Viss aktivitet måste fortsätta. Men kan du stanna hemma, så stanna hemma, säger hon. Bland annat mataffärer, apotek och sjukhus är öppna i Rio, men det råder så kallat nödläge i delstaten. Samtidigt har Brasiliens president Bolsonaro kallat coronaepidemin för en liten influensa och han betraktar delstatliga karantänbestämmelser som brott.
I disagree with him and it's crazy to follow the news about the federal government because every day is a different picture, every day is a minister leaving the government.
Jag håller inte med honom, säger hon medan grannarnas hundar skäller utanför. Och det är galet när man följer nyheterna om den federala regeringen. Varje dag ändras bilden. Varje dag är det någon minister som lämnar regeringen.
And I'm trying to focus on my life, on my family's life and my friend's life, and doing my best to get through it the best way.
Så jag försöker fokusera på mitt liv, min familj och mina vänners liv, hålla kontakt på nätet och göra mitt bästa för att ta mig igenom det här på bästa möjliga vis och hålla mig vid mina sinnens fulla bruk.
Keeping my mind health.
Har hon då någon bild av läget för synskadade i Brasilien under coronakrisen? Sara Bentes börjar med en vardaglig detalj som i vanliga fall mest är lite besvärande. Brasilianers överbeskyddande attityd mot personer med funktionsnedsättning. Men den kan nu utgöra en smittfara eftersom folk alltid ska fram nära och hjälpa till, hugga tag i en också när man inte behöver det, säger Sara Bentes. Fast hon själv slipper det just nu eftersom hon är hemma, men blinda vänner berättar för henne.
So they touch us even when we don't need help in the public transport and streets. We are touched by people almost all the time, and is what I have been hearing from my blind friends.
Sara känner inte många synskadade som drabbats av corona. En blind kille i Sao Paulo som tillfrisknat från covid-19 och som hon pratar med på nätet varje dag. Han fick ingen sjukhusvård eftersom han inte ansågs tillräckligt sjuk.
Yeah, a blind guy from São Paulo. He's a friend of mine, and have been talking to him every day. Now he's better. Now he's fine. He stayed at home even during the infection, and I heard about a blind guy also from São Paulo that died with COVID-19, unfortunately.
Och hon har hört talas om en eller ett par blinda också i Sao Paulo som avlidit. Värst är coronasituationen i Manaus som ligger i Amazonas och där bristen på medicinska förnödenheter på offentliga sjukhus är skriande. Och inte blir det bättre av att vår olycksalige president förringar situationen, säger Sara Bentes. För hennes egen del är det just nu inte risken att bli smittad utan vardagsekonomin som fri kulturutövare som är problematisk. Alla konserter är inställda och har hon inga jobb så får hon som Riobo hålla sig hemma.
It's a really hard moment also because I'm an independent artist, so our economic situation is really hard. Because as an artist I need to be with the audience.
En viss ekonomisk ljusning för Sara är möjligheten att fortsätta ge sånglektioner nu via nätet, men antalet elever har minskat eftersom det inte är så mycket pengar i rörelse just nu.
At least I can continue giving singing classes online, but since the money is not circulating as it should, the number of the students has decreased a lot.
Så hon övar pianospel för sig själv, tränar sång och mediterar och försöker se optimistiskt på framtiden.
When I noticed that people around me in despair is scared, I decided to help them. One thing that I decided to do is help them to meditate as well. So every evening I record and spread guided meditations.
Och när jag märkte att så många människor är rädda och desperata, säger Sara Bentes, så började jag också leda meditationer, guidade meditationer på nätet, för folk sa att min röst verkade lugnande. Men det gör jag ideellt, säger hon.
The government is giving a financial aid, really small aid, and I'm one of those people. And I really don't know when we can count on this aid.
Regeringen har utlovat ekonomisk hjälp, men det är osäkert när den kommer. Jaha, undrar jag, är det för att du är blind eller som arbetslös kulturarbetare som du kan få den här hjälpen? Nej, säger Sara, det är för att jag är fattig nu.
As a poor person. Not as a blind person or even as an artist, as a poor person.
Det sa Sara Bentes, sångerska, författare med mera i Rio de Janeiro, där de pågående karantänsbestämmelserna gäller till den 11 maj. Med uppskattningsvis 25% av Brasiliens befolkning i fattigdom, många av dem boende i trånga favelas, kåkstäder, är regler om social distans och karantän mycket svåra att hålla. Reporter var Dodo Parikas.
Medlemsorganisationen Hyresgästföreningen hör till de som engagerar sig för att hjälpa personer i riskgrupperna under coronakrisen. Hittills har fler än 10 000 personer runt om i landet anmält sig till volontärprojektet Goda grannar. Och i Skåne och södra Halland, där 85 000 hushåll är medlemmar, har cirka 1 000 personer velat bli volontärer. Johan Perup är hennes chef för medlemsrekrytering i regionen södra Skåne.
Hyresgästföreningen såg ju i ett ganska tidigt skede att det fanns ett enormt behov att hjälpa både medlemmar och icke-medlemmar ute i samhället. Så vi skapade väldigt snabbt något som heter Goda grannar. Och Goda grannar går ut på att vi har ett antal i personalen och ett antal förtroendevalda som ringer upp hela vår medlemsstock. I Sverige så har vi ungefär 538 000 hushåll som sitter under vårt paraply eller under våra vingar. Och det innebär då att det är ungefär 700-800 000 personer. Så vad vi försöker göra är att vi försöker ringa upp samtliga våra medlemmar för att ett säga: behöver du någon hjälp? Är det någonting som vi inom ramen för Goda grannar kan hjälpa till med? Och då ringer vi samtidigt upp människor som kanske kan tänka sig att hjälpa till, så kallade volontärer.
Och i Skåne och södra delen av Halland så handlar det om nästan 20 000 samtal som ringts dels till de som är under 40 och som man tänker kan tänka sig att bli volontärer, och till de som är 70 plus och kan behöva någon form av hjälp.
Och i detta så får vi alltså in folk som är villiga att hjälpa till. Och det kan vara med att gå och handla, gå till apoteket, gå ut med hunden. Vi har också insett att det finns ett enormt behov med samtalsstöd. Folk som helt enkelt bara vill höra en mänsklig röst. Så vi har nu börjat rikta in oss delvis på samtalsvolontärer också.
Och de som är över 70 som ni också ringer då, hur stort är hjälpbehovet där?
Alltså det, vi har fått in 150-200 stycken som i detta skedet behöver hjälp. Men ofta är det ju så att man lyckas ju skapa det sociala nätverket med barn, grannar initialt. Men sen kan ju någonting hända. Och vad vi gör idag är att vi har det modernaste matchningssystemet. Så att om man anmäler sig som volontär, jag är själv till exempel volontär i Lund samtidigt, så finns jag inlagd i ett kartsystem. Och är man hjälpbehövande så läggs man också in i ett kartsystem. Och sen har vi folk som tittar i de här kartorna på pricken volontär och pricken som är i närheten som då är kanske hjälpbehövande. Och sen försöker vi matcha ihop dem och skapa en kontakt som förhoppningsvis ska leda till att det blir mycket lättare för dem som sitter där ensamma och har behov.
Men om man nu tänker på att man ska hjälpa till med att handla till exempel, hur försäkrar ni er om att det inte är någon som kommer in och luras när det gäller pengar eller så?
Alltså det är jättesvårt. Vi tar kontakt med alla de som anmäler sig som volontärer och de får utskickat etiska regler. Och samma sak är det ju med de som är hjälpbehövande. De får också en information om att det är kontanter, det är Swish, det är banköverföring som gäller. Något betalnätverk har vi ju inte inom Hyresgästföreningen. Men där finns ju möjligheter att till exempel den som är volontär, och det har varit ganska vanligt, de går och handlar och lägger ut och får sen antingen pengar överswishade eller kontanter när de kommer tillbaka. En annan möjlighet är ju att den hjälpbehövande lämnar ut en peng, vad det nu kan vara för storlek, och ber att få någon form av ID-handling i retur. Men det här är ju ett problem i samhället. Visst, folk kan luras. Men vi har ännu inte fått in några indikationer på att någon har använt Goda grannar-nätverket i landet och lurats via det.
Det sa Johan Perup. Och är man intresserad av den här hjälpen eller att hjälpa till kan man antingen gå in på hemsidan godagrannar.nu eller ringa 0771 443 443 och bli kopplad till medlemscenter. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. I Tomelilla har biblioteket infört hemkörning av böcker till personer som tillhör riskgrupperna när det gäller coronaviruset. Alla låntagare har också möjlighet att göra omlån per telefon och även ringa in en beställning på låneböcker för den som inte vill besöka biblioteket. Och sen hämtar man de hopplockade böckerna vid entrédörren på överenskommen tid.
I Lund har butiken Tant Hulda flyttat tvärs över gatan till Stora Gråbrödersgatan 13. Här säljer man garnkläder och smycken med mera.
I Malmö kommer den karibiska restaurangen i Folkets Park, Carib Creole, inte att öppna i vår. Under två säsonger har restaurangen funnits i tidigare Cuba Cafés lokaler.
I Häljarp har en frisér- och raksalong, eller barbershop, öppnat. 261 Barber heter den och siffrorna syftar på de tre första i Landskronaområdets postnummer. Och adressen är Landskronavägen 22. I lokalerna har det tidigare huserat en spelbutik.
Eldrivna bilar blir allt vanligare och i framtiden lär självkörande bilar rulla på vägarna. Ett sätt att slippa färdtjänst kanske, men framtiden är i princip redan här. Vi ska på en mässa för elbilar och provköra en som redan nu är förberedd för att köra förarlöst.
Så här låter en Jaguar i elbilsversion när den rullar sakta. Som alla elbilar har den krav på att ge ifrån sig ljud när den kör långsamt. Vi befinner oss i Friends Arena, nere på själva planen. Den stora elbilsmässan förbereds. Montrar håller på att byggas upp. Bredvid mig står något som liknar ett segelflygplan, litet med smala vingar och bakparti. Tvåsitsigt med en propeller längst fram och eldrivet. Men framförallt så finns här bilar. En Nissan på min andra sida. Här är kluven mitt i tur så att man ser hur batteriet, stort som ungefär en halv 90-säng, är placerat under fram- och baksätet. I Vattenfalls monter lite längre bort så skapas ett museum för fossila bränslen. Ett tänkt museum som människor ska besöka i framtiden för att lära sig om den märkliga tid då bilar fortfarande drevs med bensin. Och vi rör oss mot spelaringången och där innanför i en kulvert som går runt arenan under läktarna så är det möjligt att provköra bilar. Arrangörerna bakom mässan tror på ett brett genomslag för elbilar under de närmaste åren. Inte bara att fler kommer att köra elbil utan att laddstationer för elbilar i alla hus kommer att bli lika självklart som tillgång till internet. Och kanske kommer färre också att äga sin bil och istället hyra bil via en app på ungefär samma sätt som man idag kan hyra en elsparkcykel.
Jag heter Gunnar Dackevall, jag är ansvarig och initiativtagare till E-Car Expo.
Och nu står vi i nedervåningen på Friends Arena och här är alltså möjligt att provköra inomhus därför att det handlar om just elbilar.
Ja, det är fantastiskt. Det är en sån där liten dröm som jag haft att kunna arrangera en inomhusprovkörningsmässa så att säga. Som inte bara står still allting utan man faktiskt kan ta en bil och prova också. Det är så få som har provat elbilar också egentligen i Sverige. Jag menar det är ett par 3% bara av alla bilägare så det är dags.
Och nu står vi alltså i en kulvert under Friends. Hur lång är den här banan runt?
Den är 600 meter och det är klart att det är ju en lite kortare provkörning man får här. Men ändå, det är väldigt kul att kan göra det här mitt i vinter. Nu är det ju faktiskt inte så mycket vinter. Så att, men hade det varit snödriver och en meter snö ute, då hade man gillat det här ännu mer, tror jag.
Och det här är framtiden för bilmässor, att man får provköra på mässan?
Det tror jag, absolut. Annars blir det ju tråkigt.
Och
Nu så kommer en bil och kör förbi oss och vi hör nästan ingenting. En fråga när det gäller tillgänglighet är ju annars kraven på att bilarna ska låta lite grann när de kör sakta i alla fall. För att ingen med till exempel synnedsättning ska bli påkörd.
Det gnisslar ju däcken som du hör här bakom i alla fall när de kommer lite långsamt. Där man, när de väl rullar så att säga i stats 40-50 så där, då är det ju däcksljuden egentligen som även på en vanlig bil, sån här gammal traditionell bil, så är det som hörs mest faktiskt. Man pratar ju mycket om motorljud och sådär, men de är ju så väl isolerade idag. Så att, men just i krypfart inne så att säga i 30-zoner och sådär, då är det klart, då blir det väldigt tyst när en sån här kommer. Jag har själv som åker elbil stött på flera gånger att man skrämmer till liksom folk. Inte minst de som de behöver inte ha hörselnedsättning, utan de har ju istället pluggar i öronen med musik eller något sånt där. Det är ju ännu vanligare idag om man säger så. Så man får ju vara lite vaksam faktiskt i de här lågfartsområdena framförallt. Fortfarande är det ju väldigt få elbilar ute och det är klart att då blir det ju mer överraskande å andra sidan när det väl kommer en. Men man vill ju heller inte ha ersätta så att säga ett störmoment med ett annat störmoment. Utan man får tänka till lite, hur ska man göra det här egentligen för att det ska vara behagligt liksom för alla. Så inte stadsmiljöer och så där plötsligt blir en massa blippande ljud hela tiden. Och
nu står vi framför vad då?
En Tesla Model 3 är det här, som vi har faktiskt på som egen bil på firman som har rullat 3000 mil. Men det märks inte så mycket. Vi är väldigt nöjda med den. Den är snål på energi och väldigt kul faktiskt att köra. Den är betydligt mindre och smidigare än de andra stora två Teslarna.
Och en sån här bil kostar?
Jag tror att den här ligger på 650 eller något sånt där. Men den här utrustningen, det är ju fyrhjulsdrift och över 300 hästar, massa hästkrafter.
Det har blivit dags att provköra. Tesla 3 är en fyrsitsig bil med en sportig strömlinjeformad kaross. Det som sticker ut är att det inte finns någon grill längst fram på bilen. Inuti är det läderklädda säten och sportbilskänsla. Det finns ingen instrumentbräda, endast en ratt, två pedaler och ett reglage för framåt och bakåt. Och en skärm i iPad-storlek placerad bredvid ratten mellan förarsätena där jag med fingret klickar mig fram till olika mätare och inställningar.
Då kör vi på igen. Då glider vi snabbt och smidigt genom kulverten på väg tillbaka. Jättehärlig bil att köra måste man säga. Och då ska vi se, den lät lite grann. Det var för att vi åkte ganska nära en vägg här inne. Och det är ju... Nu kör vi framåt här i kulverten.
När jag kör ser jag, som i ett datorspel, min egen bil i rött bakifrån och de parkerade bilarna jag kör förbi syns också i gråfärgade på skärmen. Teslan känner igen bilar och bilmodeller och säger, som ni hörde ifrån, när jag kör för nära. Bilens dator kan också användas till ren underhållning.
Här har du en massa skojigt som du kan leka med. Vi tittar på energiåtgångar och så vidare. Det är väldigt mycket displayer och man kan titta på, du kan sitta och kolla på en film, men kanske på Netflix.
Är det så klokt när man är ute och kör?
Nej, det är väl inte, men om du inte kör så kan finns du väl ha det, kanske.
Så finns Netflix här, ja, precis.
Ja, eller och så det kan ju... det här är ju en klassiker som de tycker är väldigt roligt, så att
men en pruttkudde.
Ja, precis. Det där är amerikaner, de har ju lite humor där borta i Silicon Valley. Så kan man alltså ändra, till och med kan man ändra de olika pruttljuden också lite.
Nej men.
Och det här är alltså du då.
Vi ser en bild på bilen uppe från och ser en sån här rosa pruttkudde som man kan flytta då med fingret.
Precis. Det där är väldigt populär för alla barn, stora som små. Väldigt populär grej. Sen finns det lite annat sånt där kul. Till exempel, det här är ju tomteläge kan man till exempel ha. Det börjar med en liten gammal Chuck Berry. Och varje gång du blinkar så säger en ho ho ho. Det här är lite, det är lite nytänk så här, med lättsamt kul. Ja. Det är inte så gravallvarligt som vet, tyska bilindustrin, allting är perfekt och så här. Så den är väldigt mycket förberedd för att vara självkörande, vilket kräver en enorm datorkapacitet. Så att sånt här, lägga in sånt här lite kul, det är bara en spin-off så att säga på hela systematiken i den här bilen. När du kör den här bilen så kommer du se att det kommer upp, nu är det kanske inte så mycket mötestrafik här, det kommer upp mötande trafik, vad det är för någonting. Så allting är förberett kan man säga. Den kan ju köra väldigt mycket själv också om man vill. Men nu fortfarande är det ju inte riktigt, det är inte lagligt att bygga bilarna så de får gå själva. Men den har i princip allting, så att man kan låta den köra själv. Man kan ställa in navigation och låta den köra själv.
Ja, det är så.
Ja, men det är inte perfekt det här systemet ännu. Men den har datakraften som gör det möjligt. Så Tesla är, kan man väl säga, en bit före när det gäller de bitarna. Det kan man absolut säga. Och det är väl tack vare den miljön som det här finns i Silicon Valley med Google och hela. De ligger liksom i framkant när det gäller algoritm och AI och sådär.
Har du provat det någonting att köra?
Ja.
Låta bilen köra själv.
Absolut, det fungerar väldigt bra på motorväg och ordnade miljöer kan man säga. Men om du åker ut i stadstrafik ganska råddigt med vägarbeten och sådär, då kan den vara lite kantig och fortfarande svårt att identifiera och så vidare. Men det är imponerande ändå att man förstår när man kör den att det är inte så långt borta.
Det sa Gunnar Dackevall, initiativtagare till mässan E-Car Expo i Solna häromveckan. Reporter var Johan Rosengren på taltidningen Läns och Riksnytt.
Evenemangstips. Imorgon lördag den 9 maj och vid återkommande tillfällen framåt finns möjlighet att slappna av i Skryllereservatet utanför Lund. Mindfulness-instruktören Kenneth Joelsson ska leda en promenad på 6 km med övningar i avslappning och konsten att vara i nuet. Eller mindtracking, skogsbad och nature awareness, som det också kan heta. Något som ska ge sinnesträning, återhämtning och kanske spännande upptäckter. Vandringen är gratis och utgår från Lund C och buss 160 som går därifrån klockan 10.13. Samling sen på pendlarparkeringen vid Skånetrafikens hållplats Knivsåsen. För föranmälan finns bara en mailadress naturrum@lund.se. Men Naturrum kan nås på telefon 046 585 25. Vandringen ska ta cirka 4 timmar med buss tillbaka. Mer andligt, det finns kyrkor som livesänder gudstjänster på nätet. För att ta exemplet Lund så sker det på hemsidan svenskakyrkan.se/lund/live, alltså live. Och närmast blir högmässor på söndag den 10 maj i Helgeandskyrkan, klockan 11 då förstås. Den 17 maj i Norra Nöbelövs kyrka, den 21 i Domkyrkan, den 24 Sankt Peters kloster och den 31 maj i Maria Magdalena kyrka. Den 18 maj skulle den mångsysslande kulturarbetaren Kalle Linda föreläst i 2 timmar utifrån sin bok om Hasse Alfredsson på Trelleborgs bibliotek. Men det är nu framflyttat till den 19 oktober klockan 19. Biljetterna kostar 120 kronor och kan bokas på telefon 0410 73 31 80. I Centralparken i Osby skulle Kikki Danielsson hållit i allsång den 23 maj. Men det är nu inställt med förhoppningen om att göra det om ett år istället. I Osby är också nationaldagsfirandet den 6 juni inställt. Men i Hägghult i samma kommun har dock Svarta bergen fortfarande planer på en konsert den 27 juni. Då uppträder Melodifestivalkända Sonja Aldén med pianist och gäster och Niklas Blomqvist som konferensier. Start klockan 17 och om konserten blir flyttad gäller biljetterna det nya datumet, säger arrangören. Biljetterna kostar 195 kronor och säljs av ICA och Coop i Lönsboda och av bokhandeln i Osby. Kunder hos Sparbanken Skåne får rabatt. Malmö Live har ställt in eller flyttat fram allt som skulle skett maj ut. Men till hösten hoppas man ha kommit igång så pass att biljetter börjat säljas nu. Till exempel till den 27 och 28 augusti då Malmö symfoniorkester spelar originalmusiken till en visning av Harry Potter-filmen Den flammande bägaren. Klockan 19 och knappt 3 timmar framåt. Biljetterna kostar 475 eller 595 kronor. Och torsdag den 3 september klockan 19 har Malmö Live säsongsöppning med MSO och dirigenten Robert Trevino som framför Olle Messiaens L'Ascension och Anton Bruckners 8:e symfoni. Och det gör man också den 5 september klockan 13. Hit kostar platserna mellan 145 och 440 kronor. Malmö Lives stora satsning i vår skulle ha varit Infruset, en musikföreställning med bland andra Mando Diao-sångaren Björn Dixgård och Arja Saijonmaa. Men man har bestämt att premiären blir den 13 november nästa år. Men föreställningen är också den 14, 17, 18 och 19 november 2021 alltså. Och under den inställda vårsäsongen livestreamar Malmö Live, som vi berättat tidigare, också konserter med delar av MSO. Vanligt på torsdagar klockan 19 via hemsidan malmolive.se. Skalabiografen i Båstad fortsätter att köra sin så kallade jukebox-bio när man istället för ordinarie visningar får boka bion för en egen. Mellan 1000 och 1200 kronor kostar det för upp till 5 personer. Därefter kostar biljetterna en dryg 100 lapp till. På programmet finns just nu de här med syntolkning via de vanliga apparna som MovieTalk till exempel, Catwalk, Charter, Framåt, Lasse Majas detektivbyrå, Tågrånarens hemlighet, Min pappa Marianne, The Farewell och The Peanut Butter Falcon. Är man sugen på att se en film som inte tillhör den aktuella repertoaren kan man höra av sig. Så lovar bion se vad de kan göra. Information och bokning på telefonen 0431 36 97 30. Och adressen är Kyrkogatan 21 i Båstad alltså. I Lund hakade biografen Kino i förra veckan på jukebox-biokonceptet med ungefär samma syntolkade filmrepertoar. Plus den svartvita klassiken Jules och Jim av Truffaut. Och så finns det också möjlighet att komma med egna idéer, helst en vecka eller två i förväg, säger bion. Här kostar visningen 1200 kronor för upp till 5 pers. Därefter kostar varje biljett 120. Och Kino har ovanligt, för att inte säga unikt nog, också ordinarie filmvisningar på programmet. De flesta andra biografer har ju stängt helt och hållet tills vidare. Kino nås på telefon 046 30 30 80 och adressen är Kyrkogatan 3. I Trelleborg har Grand ställt in sina ordinarie visningar tills vidare, liksom biografen Cosmorama i Kristianstad. Och kedjan bakom, som heter Svenska Bio, har också de börjat med ungefär samma koncept som de tidigare nämnda biograferna. Här kallat Bio on Demand, där man alltså kan få hela salongen för sig själv och sina vänner för priset av 8 vanliga biljetter, eller runt 1000-lappen för upp till 16 personer. Är man fler får de överskjutande betala halva ordinarie biljettpriset. Och så serverar man också mat. Frågor och bokningar tas upp via mail till info@svenskabio.se. Och biografrestaurangen Roxy i Kristianstad fortsätter också det med jukebox-bio med ungefär samma syntolkade filmer som på Skalan, med möjlighet att komma med egna idéer. Men den direktsända operan Maria Stuarda den 9 maj är inställd, eftersom The Metropolitan Opera i New York har stängt. Bokning av biografen sker på telefon 044 788 0799. Minst 8 personer måste man vara där och priset är 110 kronor per person. Och om man vill äta bör man förbeställa. Och den som är sugen på att se opera i världsklass från The Met i New York, de som alltså har livesändningar på svenska biografer normalt, kan gå in på deras hemsida. Där finns en gammal goding per kväll att njuta av gratis under rubriken Nightly Opera Stream. Fast donationer mottas förstås gärna av operan. En direktlänk finns i nöjesmejlet. De som prenumererar på det får med veckans evenemangstips i textformat alltså. Vill du också ha ett sånt nöjesmejl? Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Och så kan vi berätta att Sommarscen Malmö med alla sina gratis evenemang skulle ha börjat den 14 juni. Men det blir inget av med den. Inställt allt sammans. Däremot tänker Lunds kommun genomföra sitt Sommarlund fast framflyttad 2 veckor med start den 27 juni och med slut den 16 augusti. De väntar gratis evenemang på olika ställen men inte på Vita scenen i Stadsparken i år på grund av publikbegränsningen på 50 personer som gäller nu. För att fler ska få plats på evenemangen tänker man köra en del dubbla föreställningar och fler coronaanpassningar kan vänta. Programmet till Sommarlund är ännu inte spikat. Kalendern börjar med en rättelse av förra veckans kalender som började med fel veckonummer även om dagarna blev rätt. Vecka 19 och ingen annan skulle det förstås ha varit. Kalendern för vecka 20, 2020 får vi förstås börja med att konstatera att det är ett ovanligt jämnt och symmetriskt datum. Tretjogtid skulle man kanske också kunna kalla det. Och med romerska siffror blir det bättre än så. Vecka XX, MMXX. Som eftersom det blir likadant framlänges som baklänges i ett så kallat palindromtal. Eller palindromdatum då, om uttrycket nu existerar. Måndag den 11 maj har hur som helst Märta och Marie namnsdag. Och det har gått precis 60 år sedan israeliska agenter kidnappade den tyske nazisten Adolf Eichmann. Han fördes från Argentina där han gömt sig efter andra världskriget till Jerusalem. Och där dömdes han efter en årslång och uppmärksammad rättegång till döden för att bland annat ha organiserat morden på 500 000 ungerska judar. Jag lydde bara order var hans försvar. Tisdag den 12 maj har Charlotta och Lotta namnsdag. För på dagen 200 år sedan föddes Florence Nightingale, som brukar beskrivas som grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket. Brittiskan blev känd under Krimkriget, där hon styrde upp den undermåliga militärsjukvården och blev en pionjär i användningen av både statistik och hygien. Sjuksköterskeskolan hon grundade i London finns fortfarande kvar. Sångerskan och scenartisten Lill Lindfors har en nästan 60 år lång karriär bakom sig. Där hon kanske allra mest är känd för sången Du den ende från 1966. Eller för att ha låtsats tappa kjolen som programledare i Eurovisionsschlagerfinalen i tv. Fortfarande aktiv fyller hon nu 80 år. I december 2005 porträtterades hon här i Skånes taltidning som månadens ansikte. Och intervjun går att höra på skanestaltidning.se under fliken månadens ansikte. Onsdag den 13 maj är det namnsdag för Linnea och Linn. För precis 70 år sedan föddes Stephen Hardaway Judkins 6 veckor för tidigt i staden Saginaw i amerikanska Michigan. Möjligen bidrog också för mycket syre i kuvösen till att näthinnorna slogs ut och pojken blev blind. 11 år senare skrev Stevie Wonder, som han kallade sig som artist, på sitt skivkontrakt med Tamla Motown. Och sedan dess har sångaren, låtskrivaren och multiinstrumentalisten haft en mer framgångsrik karriär än de flesta. Hans svenska kollega Lasse Berghagen skrev redan som 24-åring sin signaturmelodi Teddybjörnen Fredriksson. Och sedan dess har han förutom en mängd skivor och konserter också hunnit utnämnas till tidernas bästa programledare av tidningen Lands läsare. Nu fyller Berghagen 75 år och i december 2012 var han månadens ansikte i denna taltidning. Torsdag den 14 maj fortsätter Europa öppna så smått i alla fall efter att i många fall varit nedstängda i coronakarantän i veckor med utegångsförbud och allt. I till exempel Finland ska grundskolorna kunna öppna igen och resor utomlands blir lagliga, i alla fall om det som det heter är nödvändiga. Halvård och Halvar har namnsdag och månen den är denna dag halv. Fredag den 15 maj har Sofia och Sonja namnsdag. Sofia-dagen sågs åtminstone förr och i Halland som är lämplig att släppa ut djuren på bete. Dessutom visste man att göken kunde höras första gången för året. Något att ha koll på eftersom vilket värdestreck göken ropade på varslade om framtiden. Södergök är dödergök medan västergök är bästergök och så vidare. Och den som vill veta hur länge till man får leva här på jorden kan passa på att fråga lilla gök på kvist, säg mig visst hur många år jag får. Och sen räkna antalet kokoanden som följer. Lördag den 16 maj är det Ronald och Ronny som har namnsdag. Den här dagen för 90 år sedan, alltså 1930, öppnade Stockholmsutställningen som under några sommarmånader visade 4 miljoner besökare det senaste inom arkitektur och formgivning. Vilket blev det stora genombrottet för funktionalismen som under decennier präglat allt byggande i Sverige. Avskalat och funktionellt skulle det vara. Och det får sägas vara ett stilideal som fortfarande är aktuellt. Söndag den 17 maj är förstås 17 maj och Norges nationaldag. Med förmodligen betydligt mer dämpat firande i år än vanligt. I kyrkans almanacka är det bönsöndagen. Och namnsdag det har Rebecka och Ruben.
Och redaktör för kalendern och evenemangstipsen var Mats Sundling. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och vi börjar med ett regionalt meddelande från SRF Riks. Det är en uppmaning där man uppmanas att tävla med sin bästa story om punktskrift. Är du en fena på att skriva och entusiasmera? Klappa ditt hjärta dessutom extra för punktskriften. Då kan du delta i World Braille Essay Contest 2020. Det är nämligen dags för 14:e omgången av den internationella uppsatstävlingen som European Blind Union, EBU, håller i samarbete med japanska elektronikföretaget Onkyo. Hur du tolkar temat punktskrift är fritt, men utgå gärna från dina egna erfarenheter. Syftet med tävlingen är att visa hur viktig och fantastisk punktskriften är för människor i hela världen. Punktskriftsläsare i alla åldrar kan tävla. Synskadades riksförbund kommer att samla in de svenska bidragen. 5 bidrag väljs ut och översätts till engelska. Texten ska vara mellan 600 och 1000 ord lång. Maila ditt tävlingsbidrag senast den 18 maj till punktskrift@srf.nu. För ytterligare information kontakta Lena Nisula Wester på SRF på telefon 08 39 91 70. Vinnarna i flera kategorier har chans att vinna upp till 2000 amerikanska dollar och presenteras efter den 7 september. Den lokala anslagstavlan innehåller idag endast 2 meddelande från SRF Norra Skåne. Först information och inbjudan till utfärder. Kära medlemmar, på grund av coronaviruset är sommarträffen i juli inställd. Chokladprovningen är ändrad från maj till augusti med reservation om hur läget är. Bokcirkeln blir troligtvis den 26 maj. Inbjudan. Är du sugen på chokladprovning? Den 23 augusti bär iväg mot Brösarps backar där vi avnjuter en baguette med dricka till. Därefter går färden till Cake Cowboy i Kivik. Där får vi guidning och njuta av den goda chokladen. Bussen går från Borgen, Klockaregatan 4B i Osby klockan 11, åter cirka 18.15. Från Skolgatan vid Kyrkskolans busshållsplats och Stjärnhusen, Kaptensgatan 10 i Hässleholm cirka klockan 11.40 och åter cirka 17.30. Ledsagare och du som är medlem betalar ingenting. Ledsagarantalet är begränsat. Berätta vid anmälan om du har ledsagare, allergi och vart du vill stiga på och av bussen. SRF Norra Skåne har också en inbjudan till spahelg på Brösarps Gästis den 19 och 20 september 2020. Incheckning lördag klockan 15, utcheckning söndag klockan 11. Adressen är Albovägen 21 i Brösarp. Ni får ta färdtjänst fram och åter. Föreningen betalar ena resan mot inlämnande av reseräkning. Det ingår en övernattning, 3-rättersmiddag, frukost, bad, bubbelpool och bastu. Kostnad 1750 kronor. Deltagaravgift 500 kronor. Ledarhund är välkommen. Städavgift 125 kronor. Du kan swisha in summan på 123 253 3479. Här kommer ett urval av behandlingar som ni betalar själva. Meddela vilka ni vill ha vid anmälan. Mer finns på deras hemsida www.gastis.se. Helkroppsmassage med heta lavastenar, en timme för 850 kronor. Antistressbehandling med varma oljor, 30 minuter, 480 kronor. En timme Neroli, en djup kropps- och ansiktsbehandling som påverkar våra sinnen, 850 kronor. Bubblande ros och champagne kroppsmassage, 80 minuter. Skummande rengöring och oljebad med ett glas bubbel, 980 kronor. Brösaps, lavendel, 80 minuter. Massage med varma stenar, 980 kronor. Brösarps stora ansiktsbehandling med hårbottensmassage plus massage för händerna, en timme, 800 kronor. Gua ansiktskur, en timme, 850 kronor. Fotbad och peeling med massage, 580 kronor. Fräscha fötter med gelélack, fotbad och peeling med behandling av tårna, en timme för 460 kronor. Vi har bokat 10 dubbelrum, så det är först till kvarn som gäller. Ledsagare är begränsat och får beredda och hjälpa till där det behövs. Anmälan till utfärd och spa är bindande och senast 10 maj till Anna-Lena Päckle, telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. E-post anna-lena.pakkila@telia.com och Pakkila stavas P-A-K-K-I-L-A. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Vi har några ändringar i kollektivtrafiken i Hässleholm som berör både stadsbuss 1 och 3 samt regionbuss 536 och 542. På grund av ett asfalteringsarbete på Storbyvägen i Hässleholm kommer ett antal hållplatser att stängas. För linje 1 så stängs hållplats Ekedalsvägen läge A och B och resenärerna hänvisas till att ta linje 2 från hållplats Tekniska skolan till och från Hässleholms C. Även hållplats Drivhusvägen läge A och B stängs med hänvisning till hållplats Karlavägen på Trebacka Långgatan. Också hållplats Tekniska skolan läge A och B är stängd för linje 1 och alla bussar utom för just linje 2, som man också hänvisar resenärerna till. För stadsbussen linje 3 är Spångatans hållplats läge A och B indragna. Istället hänvisas resenärerna till hållplats Norra Kringelvägen på Industrigatan. Även för stadsbuss 3 är hållplats Tekniska skolan stängd och istället hänvisar man till linje 2 som fortfarande kan trafikera hållplatsen. För regionbussarna linje 536 och 542 så är hållplats Belevägen läge B mot Hässleholm C stängd. Hänvisning till linje 2 från hållplats Tekniska skolan på Storbyvägen. Och samma gäller för hållplats Ljungdala Center läge A och B, där man också hänvisar till linje 2 Tekniska skolan. Hållplats Ekedalsvägen A och B stängs. Även här får resenärerna söka sig till linje 2 Tekniska skolan. Och slutligen så stängs också hållplats Tekniska skolan läge A och B för regionbussarna 536 och 542. Men med hänvisning till linje 2 som alltjämt stannar vid Tekniska skolan. Asfalteringsarbetet beräknas vara klart den 14 maj. Vi har också en förändring i kollektivtrafiken som gäller Lund. På grund av ett vatten- och avloppsarbete stängs Västra Mårtensgatan vid Botulfsplatsen i 3 etapper. Vilket innebär att många hållplatslägen stängs med hänvisningar till andra hållplatslägen på just Botulfsplatsen. Stadsbussar som berörs i linje 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Och allt det här ska vara klart den 4 juli. Och det här var allt för denna vecka och nästa gång som Skånes taltidning kommer ut är det fredag den 15 maj. Ha det fint till dess!
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!